Hej och hjärtligt välkomna till Trafika som är ett sidospår på Polispodden i Lund. Och vi vänder oss till er som vill veta mer om trafik, uppleva några aha-upplevelser. Och vi har kanske lite förhoppning att ni kanske hittar några kunskapsrussin i kakan som ni kanske kan förmedla vidare till nästa fika som ni har. Idag så ska vi prata om elfordon och för att få ordning på detta så har vi ju med oss Gregor Nilsson som är förundersökningsledare på trafikenheten i Lund. Hej Gregor!
Hej Magnus! Hej.
Välkommen till vår Trafika-podcast här. Hur tar du dig till jobbet på morgonen? Använder du sådana här elsparkcyklar som man kan hyra?
Nej, det gör jag inte. Jag har testat en sådan en gång, en kort sträcka. Men nej, jag cyklar dagligdags i ur och skur och även i snöstorm.
Ja. Är du alltid så där så att du är helt i linje med dig själv och mår bra och är skön på morgonen så stressar inte upp dig?
Ja, det är väl lite väderbetonat såklart, måste jag erkänna. Att skiner solen då skiner jag också, men gör det inte det så är det inte så kul att cykla.
Nej, okej. Okay. Så då vet ni om ni träffar på Gregor Nilsson i cykelspåret där. Du, WHO har en rekommendation att man ska gå runt 10 000 steg per dag. Hur får vi det på våra elfordon, undrar jag ju.
Ja, det blir tufft. Det blir jättetufft för att de tar sig fram precis överallt. Har man väl hyrt en sådan kan jag tänka mig att då kör man ju från dörr till dörr eller så långt man kan. Och sen är det väldigt praktiskt. Det är bara att ställa sig från den och så lämnar man den. Så det är...
Ja. Ja, men jag tänker... Nej, men självfallet. Och vi är ju inga personliga tränare här, Gregor. Utan vi tänker ju bara berätta lite om vad som gäller för de här. För det är många som undrar nämligen.
Ja, det förstår jag. Och det är väl upp till var och en hur man tränar. Så det ska vi inte lägga oss i.
Men ett tips. Ja, precis. Men frågeställningen är ju då, liksom, får de här elsparkcyklarna köra på trottoaren?
Ja, elsparkcyklar är rätt så nytt påfund. Och nu vimlar av det i Lund. Och det är nog olika uppfattningar vad man tycker om det här. Praktiskt fortskaffningsmedel eller nedskräpning i stan. Jag har hört allt. Det som gäller är att det är att beteckna sig som en cykel och de ska följa de regler som gäller cyklar. Dock är det ju vissa undantag som att man faktiskt tror det är så får man då framföra dem på trottoar. Men då får det inte gå fortare än i gångfart.
Men varför hyr man då en sån elsparkcykel om man ändå ska gå med den?
Nej, precis. Jag har inte sett någon som har gått så långsamt. Eller, de susar alltid förbi en ju.
Ja, för jag kan ju förstå dilemmat för att det går fort på trottoarer. Det går ju fortare än till exempel cyklar. Ja, vi vet ju att cyklar också på trottoaren eller de som framför cyklar. Men just de här går ju väldigt fort. 25 km eller 20 eller vad får den gå i?
Ja, den får lov att gå i 20. Men det hänger också lite grann på vikten på den som står på den. Då kan jag tänka mig att 20 gör den kanske när det står en normalviktig person på 70 kilo. Är det någon som är lite lättare så kan den säkert komma upp i 25. Ja. Mm. Är det någon som är lite tyngre så kanske den går lite långsammare.
Ja. Men där är gränsen. Den får inte gå, alltså, får inte gå fortare än 20? Då,
den får inte vara konstruerad till att gå fortare än 20. Nej. Och går de fortare, då är det helt annat ett annat fordon. Och då kommer det upp först och främst till en klass 2 moped. Och då krävs det ju behörighet ett körkort.
Mm-hmm.
Och det är ju det tråkiga idag att nu säljs det sån här elsparkskotrar på nätet framförallt och i butiker också. Och läser man det finstilt så står det, jag har varit inne och tittat själv, så står det oftast kanske på nästföljande sida så står det där upps för enbart framföras på inhägnat område. Men dit kommer ju sällan den som köper en elskoter. Man läser aldrig den här finstilta texten.
Nej.
Och så köper man en sådan och ger sig ut på stan och sen är det någon polis som tycker att den där gick lite väl fort. Och då tar vi den i beslag, gör en undersökning på den, konstaterar vad det är för ett fordon. Om vi inte kan på platsen konstatera att det här inte är uppfyller kraven för en cykel utan det här är plötsligt en moped. Och då kommer såklart nästa följdfråga. Hur ska man då veta detta? Jo, max 250 watt från motorn var på. Och det står oftast utmärkt någonstans på mopeden hur många watt är den på.
Mm.
Och är den då mer än 250 watt upp till 1000 watt, då är det alltså en mopedklass 2 som du framför, och då behöver du ha körkort för det.
Mm. Är det något mer man ska tänka på? För att det är ju inte det man tänker på när man köper den. Så att det man ska tänka på när man är i lär och köper en sån här, det är ju att man ska läsa det finstilta lite. Vad är det som gäller för den här? För att det kan ju bli problem i förlängningen, förstår jag.
Nu har vi inte haft jättemånga fall. Kan man säga, vi har hittills bara haft 2 ärenden i Lund här, där vi har stoppat folk som har framfört den här. Och båda de här individerna som har kört de här, som har gått för fort, de säger sig inte varit medvetna om det. Men då plockar vi ju fram, vi går in på nätet och letar upp den här, frågar var de har köpt den någonstans, går in och tittar, vad står där? Mm. Ja, men där står ju alltid att du får inte köra den här på allmän väg. Det står väldigt klart och tydligt. Men de har aldrig läst så långt, om man nu ska tro vad de säger. Mm.
Jag tror att jag tog den ena av dem faktiskt.
Jag ser det.
Ja. Det här var ju en sån man sitter på.
Ja, just det.
Mm. Och det var så här att den här, det var en funktion där. Man tryckte in en knapp på vid handtaget där. Den gick i 20 km timmen vanligtvis. Men tryckte du in knappen så fick man upp den i 35-40.
Ja. Ja, men då är det alltså.
Där finns ju, alltså, det är ju bra också för, jag tänker för föräldrar och annat som ska köpa en sån här sak till sina barn eller ungdomar. Så gäller det ju att veta liksom vad man ger sig in på.
Absolut. Bra, sådana här maskiner kostar ju ändå 5-6 tusen kronor. Är det billigare än så ska man ju tänka sig för att då kanske inte de håller sig jättelänge. Och det är ändå, om man ska ge sig på betala 2-3 tusen kronor, så hur länge vill man bruka den här? Ska den hålla mer än en säsong? Eller?
Mm.
Ska man ha bra maskiner får man nog vara beredd på att 5-6 tusen minst.
Mm.
De ska hålla för vår miljö, trafiken här.
Ja. Men det jag tänker mycket på, som där, det du sa i början, är att man slänger ju de här. Gör man sig skyldig till något brott på det sättet? Eller? För att jag tänker att det är väl, där finns, man kan inte lagstifta för all sån här brotts eller sån här nedskräpning eller vad man ska säga med de här cyklarna, men de ligger ju överallt, inte överallt, men de ligger på trottoarer, och det kan ju bli bry, för man kommer ju inte fram, och det finns liksom ingen respekt för det på något sätt.
Nej, jag har också sett att de ligger, som du säger, precis överallt, mitt på trottoaren, mitt i, ja, i dikerna, och ja, precis var som kan de hamna någonstans. Ju. Nej, och det är inte lagstiftat om detta. Visst, en cykel, ska du ställa upp ett cykelställ, och gör du inte det så kan ju faktiskt kommunen omhänderta cykeln och också för att lösa ut den. Och så sker ju också i rätt så, både Stockholm och Malmö har jag läst om i tidningen, att där tar de med handen de här elskotrarna som ligger slängda. Så får ju hyrföretagen lösa ut dem för 500 kronor.
Mm.
Och det är bara för att försöka få lite ordning på det hela. Jag tror ju det här kommer, vi kommer inte bli av med de här elsparkskotrarna, de är här nu för att stanna. Men med lite smartare lagstiftning och med lite smartare teknik som kommer att komma framöver, så kommer vi kunna styra upp det här till ett bra sätt, där tekniken kommer att styra den här elsparkcykeln, så att den kommer att veta var den är någonstans. Är den på en trottoar, så kommer den att veta att det ska inte gå fortare än 5-6 km timmen. Och kommer jag till stadsparken, ja, då kommer den bara att dö bort motorn, för du får inte lov att köra där.
Mm.
Så att tekniken kommer att hjälpa till att det här kommer att bli en bra produkt så småningom. Vi är inte där riktigt nu, men det kommer.
Hur ser olycksfallsstatistiken ut här i Lund? Jag vet ju att det har varit någon dödsolycka med de här inblandade, men jag tänker, har vi haft något sånt här?
Vi har haft ett par olyckor, inte med några svårare skador hittills vad vi känner till i alla fall. Och jag är inte så övertygad om att vi kanske i alla lägen får reda på de här olycksfallen heller. Då kommer det till sjukvården. Det är väl bara när det är mer än en part inblandad. Singelolyckorna kommer sällan till polisen. Utan det är mer när det har skett kollision med två parter som polisen blir inblandad. Och där har vi haft vi har haft något fall där, och där har dessutom varit något 2 på den här elsparkcykeln som kör rakt in i en bil. Och där är det ju en cykelregel som gäller. Det ställs vissa krav för att du ska kunna passagera på en cykel. Ålder, alltså maxålder på passagerarna. I det här fallet så var de ju för gamla. Så att, och den är inte, eller inte byggt på det sättet som krävs för att vara godkänd av passagerare heller. Så att de fick faktiskt varit en bot för att de hade skjutsat på den här elsparkcykeln. Mm.
Ja. Det jag tänker mig också i gällande de här, då, du ska ju ha hjälm om du egentligen är under 15 och kör en sån, eftersom det är en cykel, förstår jag.
Ja.
Men i vilka fall är det där föräldrar blir ansvariga för att ja, nu har grabben inte haft hjälm här. Kan man bara komma hem till föräldrarna och säga nu får ni böter här?
Nej, det kan vi inte. Utan det är ju bara de fallen där föräldrarna sitter, eller ska man säga skjutsar barnet, som vi kan bötfälla föräldrarna.
Ja. Så det här, man kan säga att lagstiftningen med cykelhjälm är mer att man ska försöka få in tänket bland, eller att den finns där, men det finns ingen konsekvens gällande i lagen.
Så. Nej, inte mer än att polisman kan ju hindra fortsatt färd, men ja. Ja, det är väl inte, får man väl gå vidare hemåt och hämta hjälmen kanske.
Ja, ja. Ja, men man ska säga nu, vi pratar ju mycket om lagstiftning och vi är ju rätt så hårda i våra bedömningar här nu, men alltså när vi jobbar ute så självklart så löser vi ju saker och ting. Vi är ju inte helt nitiska på varenda grej vi träffar. Då skulle man ju inte ha något annat att göra egentligen ute på stan.
Nej, alltså jag cyklar dagligdags till och från jobbet och skulle jag rapportera alla felbeteende som jag ser på den sträckan så hade jag nog inte kommit fram.
Nej, men så är det ju och på något sätt så, men hur skulle man kunna komma bukt med det här med elsparkcyklar och sånt här? Har du någon tanke kring det, eller det har vi helt misslyckats med en bra utbildning för de här unga egentligen i tidig ålder? Eller är cyklar utformat så att man tar sig från punkt A till punkt B på snabba sätt och sen så glömmer man av det andra?
Ja, men så är det nog. Alltså, jag har jobbat ute många år tidigare som trafikpolis och rapporterat många cyklister. Och de flesta legitimerar sig med ett körkort. Så de vet ju vilka regler som gäller, men det är precis som när man sätter sig på en cykel så gäller inte de reglerna längre, utan då är det ett praktiskt fordon som kan ta sig fram överallt och då tar man sig fram överallt. Mm. Och det är ju liksom inte bara ungdomar, utan det är ju alla åldrar. Alltså eftersom man har det jobb man har och man har det tänk man har, så stannar jag alltid vid ett rödljus och det ska man göra. Men när man står där stilla så kan det ju vara, alltså, vuxna människor som ser fullt normala ut som bara cyklar förbi en.
Mm.
Alltså visst, där kommer ingen ju, så det funkar ju. Mm. Och det är väl klart det viktigaste att det inte kommer någon.
Mm.
Men det misslyckas rent för ofta. Men det ser ju inte gemene man så jätteofta. Men i mitt jobb så ser jag det, att det sker ju nästan varje vecka.
Aha. Men det är ju inget vi löser här på en podd på 15 minuter. Ju. Det säger det ju. Men hur som haver, det är ju, jag vill ju ändå hävda att de här trafikundervisningarna vi hade med närpoliserna på 70- och 80-talet, de bar ändå frukt på något sätt, tyckte jag. Men det är kanske jag som är nostalgisk, inte vet jag. Men jag
har också jobbat med det och det var himla kul. Alltså att lära, vi siktade in oss på 50-klassare och var ute på skolorna och hade cykelundervisning. Och vi gjorde upp en liten teknikbana där man fick cykla på och vi informerade om hur cykeln ska se ut. Och vi besiktade cyklarna och så fick de ett godkännande märke att sätta på sin cykel med polisemblem på.
Mm.
Det var jätteuppskattat. Mm. Sen var det lite jobbigt ibland såklart när det var barn som då kom med cyklar som inte var godkända.
Mm.
Alltså, hur ska man då göra liksom? Men då brukar vi säga att nu får du prata med mamma och pappa att det här måste fixas och nu har vi gett det här märket till din lärare, så när det är klart så får det av läraren här sen.
Ja, det var en bra lösning. Ja, det är ju, som sagt, det är viktigt. Men, det bådar ju gott. Vi kanske kan hoppas att vi någon gång i framöver kan komma tillbaka till någon form av undervisning på det sättet. För det är alltid gott att få prata med en polis och få relationer med de här ungarna i tidig ålder. Så såklart, det finns mycket positivt att säga om en sådan utbildning.
Ja, det var ett bra forum att träffa ungdomarna i, att de lärde sig att, det, att vi är vanliga människor som man kan prata med. Så att de, det inte blir en stor grej att kunna gå fram till en polis på stan och prata med dem, utan man visste att ja, det, är, det är som pappa eller mamma där hemma att prata med dem.
Precis. Jag ser ju till exempel de här, om vi ska återgå till elsparkcyklar, så är det ju de som kör på ett hjul. Jag ser ju ofta en man komma med en sån här läderportfölj och så står han på den och så kör han. Och så tänker jag, jaha, och så kommer min polishjärna igång där, så tänker jag, var ska han ha belysningen och var ska han ha reflexerna och var har han ringklockan? Eftersom det är ju de kraven man ska ha på en cykel.
Dagtid så är det krav på en cykel att du ska ha ringklocka och du ska ha en färdbroms. Alltså en broms på cykeln. Och det är det ju på de här elskotrarna också. Jag har testat det i 50 meter ungefär. Det är väl allt vad min erfarenhet sträcker sig till. Men jag kan garantera att det var en väl fungerande broms på den jag provar i alla fall.
Och även det här är ju ett hjul. Hur funkar det? Det är ju mer segway-aktigt. Att man lutar sig kanske.
Ja, förmodligen ja. Att det är en retardationskraft av något slag.
För vad ska han sätta cykelljuset då, Gregor? Ska han sätta det på magen?
Ja, det kanske kan vara en lösning. Men det ska sitta på en fast på cykeln. Men, ja.
Det är ju svårt med hjulet för att det är ingen sån anordning. Så tänker jag, fast vi är ju inte ogina så, men då har man ju ändå försökt göra en bra lösning. Har man bara försökt så att man syns i trafiken, det vill säga att du har den på dig, där hinner inte lagstiftningen med heller. Har du den på dig och där är kanske en röd lyse på ryggsäcken eller något annat, så man får man rör sig rakt ju. Det är värre när man har kanske på hjälmen, om man nu har hjälm, att har du en fast sken på en hjälm, så när du tittar på sidorna så försvinner ljuset. Så det, är ju, det ska ju helst vara så att det hela tiden är fast.
Ja, det är viktigt. Och i de här fallen där det inte är helt hundra rätt, så ja, det tar ju inte, vi rapporterar ju inte dem, utan vi tar ett snack med dem och förklarar för dem att det är det här som gäller. Mm. Och förklarar varför det är så. Och det är likadant med folk som har blinkande framlampor. Det ska vara fast sken framåt. Gult eller vitt sken. Det blir också om att man säger till dem. Det viktigaste är att man syns. Ja. För att vi ska förebygga olyckor. Och det är inte bara för att man ska synas för bilar, utan det är även för andra cyklister och gående.
Ja du, fantastiskt. Det var första avsnittet och nu får vi inte mer från den här 25-åringen Gregor. Jag tänker, ja, vi hörs väl snart igen då, och så lyfter vi väl på båtmössan och så tar vi fram vår innersta ernst i trafikbruset.
Ja, så tar vi en kopp kaffe.
Ja, och så tar vi en kopp kaffe. Ja, ha det bra Gregor.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Hej.